الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا في فرشات غتقوين كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أبي الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وفي طالد إفر لكونا أم uppenbarelsen och hur profeten Muhammed alaihi salatu wassalam kallade till Allah subhanahu wa ta'ala och vilka de första muslimerna var. Författaren säger sedan fasal stycke fitnatul mu'adzabina wal hijratu ila al habasha. Prövningarna som de nya muslimerna fick utstå och deras utvandring till Habasha, till Etiopien. Och han säger här, al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah wa ta'ala, att när al-Mushrikins prövningar och förföljelse av de troende blev allvarligare och grövre, så de troende utsattes för prövningar, så pass att de blev slagna. De kastades på varma platser och de la stora stenklot på deras kropp eller på deras bröst i värmen då för att de skulle lämna religionen. Och de blev så skadade av detta att de inte sen kunde sätta sig upp. Och det sägs till dem att Allah är eran Gud vid sidan av Allah. Och de säger i tvång ja. Och en kalv går förbi och de säger det här är din Gud vid sidan av Allah och de säger ja. Och al-Khabith, den vidriga Allahs fiende Abu Jahl, Amr ibn Hisham, gick förbi Sumayya, Ammar radiyallahu anhuma, när hon straffades tillsammans med hennes man och hennes barn. Och då tog han ett spjut och förde upp det i hennes sköte och hon dog. Och hon blev då den första martyren i islam, radiyallahu anha wa an ibniha wa zawjiha. Ja. Så här nämner Ibn Kathir, rahimahullah, i första stycket då, några av de prövningarna som muslimerna fick utstå. Det var inte någonting lätt för muslimerna i början av islam. De sabiqun som accepterade islam tidigt fick utstå mycket prövningar, problem, tortyr, förföljelse och de blev kränkta för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Bara för att de säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Så blev de kränkta och förföljda och torterade av sitt eget folk på det här sättet. Allah al-musta'an. Och han nämner att de kunde göra sådana förfärliga saker som att lägga dem på ryggen ute i öknen på ett varmt ställe och man lägger varma stenklot på bröstet för att tvinga dem att lämna islam. Och det här var någonting som man utsatte Bilal för radiyallahu anhu och andra av sahaba. Och även Bilal, det sägs att man släpade honom runt i staden bakom en åsna och man försöker då få honom att säga någonting annat. Men subhanallah, han var så ihärdig och så fast på sanningen att det enda han sa, det var ahad, ahad, ahad. Medans vissa andra, yani under tvång, gav efter och sa det som de ville att de skulle säga. Det kom inte från hjärtat. Det var bara ord som de sa. Och det här vet vi att det är tillåtet. Att om man är under hot, ens liv är i fara, om man tvingas att göra någonting eller säga någonting, så får man göra det. Det finns vissa undantag på vad man inte får göra. Men när det kommer till att man blir tvingad till att förneka islam eller säga någonting dåligt om islam och ens liv står på spel, så är det tillåtet då att spela med och att låtsas som att man då följer det som de tvingar en att göra. Ja. Och han nämnde också här författaren vad Abu Jahl la'natullahi alayhi gjorde med Sumayya radiyallahu anha. Och hon blev då den första martyren i islam. Den första som dog fi sabilillah. Då han dödade henne på detta bestialiska sätt. Må Allah ge honom det straffet han förtjänar. Och så säger författaren wa kana Siddiq radiyallahu anhu ta'ala Abu Bakr, när han gick förbi någon av dessa som straffades, om det vore slavar, så köpte han dem fria för Allahs skull. Han köpte dem och släppte dem fria för Allahs skull. Och från dessa slavar var Bilal och hans mor Hammama och Amir ibn Fuhaira och Umais och Zinira och Nahdiya och deras söner. Och också en slavflicka till Bani Adi. Och kan Umar yu'adhibuhuma 'ala al-islam, som Umar brukade straffa för att de var muslimer. Och det här var innan det att Umar radiyallahu anhu blev muslim. Så pass att Abu Quhafa, yani Abu Bakrs pappa, sa till Abu Bakr: jag ser att du köper de här slavarna som är svaga och sen släpper du dem fria. Varför köper du inte istället starka slavar som kan vara till din nytta, som kan hjälpa dig på något sätt? Och då så säger Abu Bakr att jag söker det jag söker. Yani jag vill ha Allah Azza wa Jalls välbehag. Och det sägs att Allah subhanahu wa ta'alas uttalande سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Till slutet av suran sändes ner just beträffande Abu Bakr. Yani surat Layl, de sista verserna i surat Layl, där Allah subhanahu wa ta'ala då säger وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, att den gudfruktige kommer att föras bort från elden. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, han som ger av sin egendom för att rena sig själv. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى, och inte för att en tjänst som någon gjort honom ska återgäldas. إِلَّا بِتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, utan endast för att få sin herres välbehag. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, och han kommer att bli nöjd. Yani med paradiset som Allah kommer att skänka honom. Så Abu Bakr radiyallahu anhu, mashallah, spenderade från sina pengar och köpte fri dessa slavar för Allahs skull. För Allahs skull, inte för att få någonting tillbaka från dem, att de skulle försvara honom, på något sätt gynna honom, utan endast för att söka Allah Azza wa Jalls välbehag. Och Allah Azza wa Jalla säger att han kommer att få det. Han kommer att få det han behagar. Radiyallahu anhu. Och han brukar också ulema nämna att yani, profeten a.s. säger att ingens pengar har gynnat mig så som Abu Bakr. Yani, det går inte. Spelar ingen roll om du kommer idag och du spenderar hundratals miljarder dollar fi sabilillah. Det kommer aldrig att komma i närheten av det goda som Abu Bakr gjorde för islam. Det går inte. För han var på den tiden då islam var så, de var så få muslimerna. Och de var i sån stort behov av sadaqa. Och han spenderade fi sabilillah de här pengarna. Så att han gjorde så otroligt stora saker för islam som ingen människa någonsin kommer att kunna göra. Och därför så säger också profeten a.s. att om någon av er skulle spendera ett guld som Uhud i sadaqa, så kommer det inte vara värt lika mycket mjöl som två händer fyller av det som sahaba gav i sadaqa. Men det går inte. Vi som kommer efter, vi kommer aldrig kunna nå samma belöning som sahaba nådde radiyallahu anhu. Men det betyder inte att vi ska kapitulera eller ge upp, utan vi ska ändå kämpa. Ja. Och sen så säger författaren att när problemen och prövningarna blev värre, så tillät Allah subhanahu wa ta'ala för muslimerna att göra hijra, att utvandra till Ard al-Habasha, till Etiopien. Och han säger att det ligger väst om Mekka. Och det ligger mellan Beledain, Sahari, Sudan och Bahr al-Akhd min al-Yamin, anil Kulzum, yani det är ett land som ligger mellan Röda havet och Sudan. Yani väldigt nära till Mekka ligger Al-Habasha. Taib. Och så säger författaren att den första som begav sig ut och flydde med sin religion till Habasha, det var Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Och han hade med sig sin fru Ruqayya bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dotter till profeten alaihi salatu wassalam. Och folk följde sedan efter honom. Och det sägs också att den första som utvandrade till Habasha var Abu Hatib ibn Amr ibn Abd al-Shams. Och efter honom gick sedan Ja'far ibn Abi Talib och en grupp med muslimerna ut, radiyallahu anhum ajma'in. Och det sägs att de var ungefär 80 rajulan, 80 män. Men här nämner ulema att det finns två hijra. Al-hijra al-ula och al-hijra al-thani. Den första hijra och den andra hijra. Och det sägs att den första hijran, då var det mindre, det var ungefär 15 stycken sammanlagt. En i 12 män eller 11 män och 5 kvinnor ungefär. En i 17-18 stycken som begav sig ut under den första hijran. Och i den andra hijran, 80 stycken män, vissa säger 82-83 och ungefär 18 kvinnor. En ungefär 100 stycken under den andra hijran. Och han nämner också här Ibn Kathir att Muhammad ibn Ishaq, och Muhammad ibn Ishaq är en av dem som har skrivit kanske den kändaste boken i Sira. De första och bland de största muarrikhin som har skrivit då, yani islamisk historia. Han har en väldigt känd historiebok. Han nämner att Muhammad ibn Ishaq nämner också Abu Musa Abdullah bin Qais. Abu Musa som ni känner till heter Abdullah ibn Qais. Nämner också att han gjorde hijra tillsammans med Ja'far. Men han säger här Ibn Kathir att det här stämmer inte. Utan det här måste vara ett misstag. För att Abdullah ibn Qais gjorde inte hijra från Mekka till Habasha. Utan det har nämnts i Sahih. Yani vad var det som nämndes i Sahih? Att Abu Musa radiyallahu anhu ville göra hijra från Yemen till Medina eller till Mekka. Eller han ville åka, vissa riwayah nämnde då Medina. Men att båten förde honom till Habasha. Och han anslöt sig då till Ja'far och de andra sahaba radiyallahu anhum. Så att de nämner att det här är det som är mest korrekt, wallahu alam. Men det finns även vissa riwayah som nämner att han också gjorde hijra från Mekka. Wallahu ta'ala alam. Och där finner ni också att Ibn Hajar diskuterar i Fathul Bari. Så han säger sen författaren att al-Muhajiruna tog skydd eller tillflykt i Asmahas kungarike, al-Najashi. Najashi var inte hans namn, kungen av Etiopien, utan det var hans titel. Alla konungar i Etiopien kallades för Najashi. Som vi finner att konungarna i Egypten kallas för Firaun. Det är inte ett namn på en person utan det är en titel. Och vi finner också Kaisar och Herakl vara titlar bland de europeiska och persiska konungarna. Så det är inte namn utan det är titlar hos kungarna. Så de sökte då tillflykt i Asmaha. Och Asmaha var hans namn. Taib, kungen av Najashi, hette då Asmaha. Och det sägs att det här namnet betyder gåva. Gåva, person som ger eller gåva. فَآوَاهُمْ وَأَكْرَمَهُمْ. Så han gav dem tillflykt och han ärade dem. فَكَانُ عِنْدَهُ آمِنِينَ. Och de var trygga hos honom. Och när Quraysh fick veta att de här människorna hade flytt till Habasha, så skickade de en grupp med människor efter dem. Och det sägs att de skickade dem först efter dem så att de kom till kusten då. Men subhanallah, så fort sahaba kom till kusten, de hittade en båt. Som mashallah tog dem till Habasha för ett rimligt pris. Så när Kuffar i Mekka förföljde dem och kom då till kusten, så fann de att de var borta. Och då skickade Kuffar 2 stycken personer för att försöka få dem tillbaka. Och det var Abdullah ibn Abi Rabi'a och Amr ibn al-As. Amr ibn al-As hade fortfarande då inte blivit muslim. Men hans uppgift var då att få dem tillbaka. Och man gav dessa 2 personer gåvor som de skulle försöka ge till Najashi för att då mjuka upp honom och låta honom skicka tillbaka muslimerna till Mekka. Men Najashi vägrade. Och de försökte också att medla till Najashis armé. Men det gick inte. De fick inte det som de ville. Och då så försökte de med ett annat trick. Så det var att de försökte säga att de här muslimerna säger dåliga saker om Isa. De säger att han är en slav. De säger att Isa a.s. är en slav, en abd. Så yani, låt yani, skicka tillbaka de här människorna. Så Najashi bad dem att få träffa muslimerna. Och då så var deras talesperson Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Och Najashi säger då till Ja'far, yani, vad är det du säger om Isa alayhi salatu wassalam? Och då så läste Ja'far början på surat al-Kahf. Och när han var färdig så tog Najashi upp en liten pinne, en kvist. Och han sa att det som du läste skiljer sig inte ens så här mycket, eller skiljer sig inte så här mycket från det som vi har. Yani, det finns ingen skillnad på det som vi tror på och det som ni säger. Och så säger han till Sahaba, gå, ni kommer att vara trygga i mitt land. Och den som förtalar er kommer att få betala böter. Och så säger han till Amr ibn och Abdullah att om, wallahi, om ni skulle ge mig ett berg av guld så skulle jag inte förvisa dessa människor. Jag skulle inte förvisa dessa människor. Och sen så sa han, ta tillbaka era gåvor och gå tillbaka till ert land. Och de gick tillbaka, yani, knäckta och förtvivlade och hade inte fått det som de sökte. Jag tänkte läsa den här berättelsen från Sahih Sira av Sheikh Albani rahimahullah ta'ala, där berättelsen är lite längre. För den är så vacker och den innehåller så mycket fawaid, så mycket lärdomar som vi kan ta från den här berättelsen om hur sahaba tvingades utvandra till Habasha. Och han nämner här, Sheikh Albani, i flera stycken riwaya. Vi läser den som han nämner från Ibn Ishaq. Det han nämner från Salama radiyallahu ta'ala anha. Hon säger att när muslimerna fick det svårt i Mekka, daqat alayhim, och de yani, förföljdes och fick utstå olika former av prövningar. Så de då förföljdes och Rasulullah a.s. kunde inte skydda muslimerna eller stoppa de här motgångarna. För att det var gällande profeten a.s. så var det hans farbror som skyddade honom. Och det här minns när vi talade om i förra lektionen. Att Abu Talib, en av de visheter varför han inte blev muslim, det var för att om han skulle blivit muslim så skulle han inte kunna skydda profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Så han var kafir. Och han var respekterad hos Quraysh. Så han var kvar på sin kuffar. Och så länge han fanns där så kunde kuffar inte göra någonting mot Muhammed alaihi salatu wassalam. Utan han kunde dyrka Allah och han kunde kalla till Allah subhanahu wa ta'ala utan att behöva utstå dessa prövningar och tortyr och liknande saker. Taib. Men beträffande de andra muslimerna så kunde han inte göra någonting. De var i, man kan säga, underläge. De var inte starka, de hade inte vapen, utan det var kuffar i Mekka som var de dominerande och de som då hade styrka och bestämde. Då så säger profeten alaihissalam att bi ardi Habasha I landet av Habasha så finns det en konung som inte förtrycker någon. Taib, meliken, la yadlimu ahaden inda. Ingen förtrycks hos den här konungen. Fa'alhiqu bi biladihi hatta yaj'al Allahu lakum faraja wa makhraja mimma antum fi. Så bege er till hans land tills det att Allah subhanahu wa ta'ala ger er en väg ut. Tills Allah underlättar muslimernas tillstånd. Yani vänta där tills saker och ting blir bättre. Och här finns också en tankeställare. Vad är definitionen av hijra egentligen? Den islamiska definitionen av hijra. Vad är det? Nej. Att utvandra från ett icke-muslims land till ett muslims land. Det är definitionen av hijra. Att utvandra för Allahs skull från Dar al-Kufr till Dar al-Islam. Här utvandrade sahaber från Dar al-Kufr till Dar al-Kufr. Habasha var inte muslims, det var kristet. Taib. Och det här kan man säga kallas för al-hijra al-nisbiya. En relativ hijra. Det är inte en riktig hijra, men det är en hijra från Dar al-Kufr till ett annat Dar al-Kufr. Men det här lär oss en viktig sak. Och det är att även icke-muslimernas länder är inte alla likadana. Som vi lärde oss innan också att kuffar är inte likadana. Profetens farbröder alaihissalam, Abu Talib och Abu Jahl, är de likadana? Abu Lahab, nej, de är inte likadana. Shattana bainahuma. Den ena stöttade profeten alaihissalam och den andra förföljde honom. Den ena kommer att vara i toppen av helvetet, den andra kommer att vara i botten av helvetet. Och även när det kommer till icke-muslimska länder så är de inte likadana. Vissa är orättvisa, förtrycker muslimerna, förföljer muslimerna, torterar muslimerna. Och vissa kan vara rättvisa. Taib. Så han sa då till sahaba att utvandra till Najashi. För han var en rättvis konung som inte förtryckte någon. Och som vi alla känner till så kommer Najashi senare att bli muslim. Radiallahu anhu. Han blev muslim och dog som muslim. Nah. Så sahaba begav sig då ut och de sa att vi kom till det bästa av land och vi var i det bästa av sällskap. Ila khayri jar. Aminina ala dinina wa lam nakhsha fiha dhulman. Att vi kände oss trygga med vår religion och vi behövde inte känna någon rädsla. Så när Quraysh då fick veta att muslimerna var trygga och säkra så samlade de gåvor och dessa två personer då för att skicka till Najashi. För att han skulle förvisa muslimerna tillbaka till Mekka. En fråga. Varför sa kuffar i Mekka inte bara halas? Vad bra de har flytt till Habasha, vi slipper muslimerna. Varför förföljer de hela vägen till Habasha och får dem tillbaka till Mekka? De ville stoppa spridandet av islam. De ville inte att muslimerna skulle få en fristad där de kunde utveckla sig och växa. De ville gärna utplåna islam helt och hållet. Gärna få dem tillbaka till Mekka. Vi torterar dem och vi dödar dem. Gärna, om de inte vill bli kuffar kommer vi att tortera dem och döda dem. Taib. Ja. Så de skickade då Amr ibn al-As och Abdullah ibn Rabia. Och de förberedde vissa gåvor som de skulle ge till Najashi och till hans präster. Så de förberedde en present till varenda person de skulle träffa i Najashis närvaro. Och så säger de i Kuffar i Mekka att ge varje präst en gåva innan ni ber om att man ska utvisa muslimerna. Ja, ni kom inte först och säg det här vill vi ha. Varsågod, här får ni present. Utan först ge presenter till alla. Och sen så säger ni vad ni vill ha. Och det sägs att de gav Najashi en häst. Och en sidelkappa. Sidelkappa. Och det sägs också att de samlade skinn. Vackra former av skinn. För att det var någonting som Najashi tyckte om. Ja, olika presenter som de då hade med sig. som kan räknas som mutor för att de försöker få det som de vill ha. Ja. Så när de kom fram till Habasha, yani Abdullah och Amr, så gav de dessa presenter till prästerna. Och sen så säger de att de vill då framföra sitt budskap. De säger vissa dumma människor, de kallar muslimerna för sufaha. Dumma människor har kommit till er. De har splittrat sig och avvikit från deras folk, från deras religion. Och inte heller har de gått in i eran religion. Så vårt folk har skickat oss för att få dem tillbaka. Så när de kom fram till Najashi och ger honom hans gåvor, och de gav honom då dessa skinner och liknande saker, hästen och siden, tygerna och allting. Så det första, de tilltalade hans präster och soldater och sa dessa ord, och så kommer de till Najashi och säger samma saker. Att vi har en grupp från våra människor som är dumma, som har avvikit, de har lämnat vår religion, våra förfäders religion, och inte heller har de gått in i din religion. De har en ny religion. Och i vissa riwaya så säger de din mubtada, yani de har kommit med en ny innoverad religion, yani islam. Och de har sökt tillflykt i ditt land. Och vi skickades från deras familjer och förfäder och farbröder för att få dem tillbaka till sitt folk. Och då så blir Najashi arg. Och han säger, yani vid Allah, så kommer jag inte att utvisa dem tills jag kallar dem till mig och jag får höra vad de har att säga. Yani subhanallah. Som profeten sa, han var rättvis. Han sa inte tack för presenterna, ta dem tillbaka. Utan jag måste höra deras sida av berättelsen innan jag utvisar dem. Och det sägs här att prästerna sa, låt dem gå, ta dem. Yani de är inte på deras religion, de är inte på vår religion. Halas. Yani, låt oss slippa de här människorna. Men kungen sa nej. Jag vill först höra vad de har att säga. Och det här var också någonting som det nämns att kuffar från Mekka ville undvika till varenda pris. Det sista de ville, det var att sahaba skulle få prata. För de visste att det kunde bli svårt. Yani, taktiken var att vi ger mutor, vi ljuger ihop någonting och sen kommer han att utvisa dem. Det var det de hoppades på. Och det sista de ville, det var att sahaba skulle prata och få försvara sig. Ja. Så kungen då säger, låt oss se vad de har att säga. Ett folk som kommer och söker tillflykt i mitt land. Och de väljer att vara nära till mig och inte till någon annan. Om de är som ni säger, kommer ni att få dem tillbaka. Men om de är på någonting annat, så kommer jag att skydda dem och försvara dem. Så när de kommer in till Najashi, muslimerna, så ger de salam. طيب فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا. De kommer in, de säger salam. Och de gör inte sujud. Andra människor gjorde sujud till Najashi, men sahaba gjorde inte sujud. Och då så säger prästerna, varför gör ni inte hälsning som alla andra människor? Yani de går ner i sujud. Och som ert eget folk, de kommer och gjorde sujud till kungen. Och sen så säger de då, eller Najashi säger till dem, berätta för mig vad ni säger om Isa och vad är er religion? Är ni kristna? Och då så säger de nej. Är ni jahud? Är ni judar? De säger nej. fa'ala din qawmikum, yani har ni ert folks religion? Och de säger nej. Men vad har ni då för religion? Och då så säger de al-islam. Och så säger Najashi, vad är islam för någonting? Vad är islam? Och då så säger de na'budu Allah la nushriku bihi shay'an. Vad är islam? Att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Vem är det som har hämtat den här religionen till er? Och då så säger sahaba, det är en man. Han kommer från oss själva. Ja'a min anfusina, eller från vårt eget folk. Vi känner till honom, hans utseende, hans nasab, hans härkomst. Allah subhanahu wa ta'ala skickade honom så som han skickade sändebud före honom. Och han beordrar oss med al-birr wa sadaqa, med fromhet, med att skänka almosa, al-wafa, att hålla våra löften, wa ada' al-amana, att hålla våra avtal. Och han förbjuder oss från att dyrka statyer. Och han beordrar oss att dyrka Allah och att inte sätta någonting vid hans sida. Så vi trodde på honom. Och vi känner till hans tal. Arafna kalam Allah. Han lärde oss Allahs tal. Och han lärde oss. Wa'allamana anna alladhi ja'a bihi min indillah. Och han lärde oss att det han har kommit med är från Allah subhanahu wa ta'ala. Så när vi gav gehör och respons och trodde på honom, så satte sig vårat folk emot oss. Vi fick vårat eget folk emot oss. De tog oss till fiender. Och de började att sätta sig upp emot den sanningsenliga profeten. Och de förnekade honom. Och de försökte att döda honom. Och de försökte tvinga oss till att dyrka statyer. Så vi flydde till dig med våran religion. Med vårat blod från vårat folk. Gärna för att skydda våra liv från vårat eget folk. Och då så säger Najashi, wallahi, det här som ni har kommit med är samma sak som har kommit till Musa a.s. Det som ni säger är samma sak som profeten Musa a.s. beordrade med. Och så säger Ja'far, vad beträffar ett tahiyya, hälsningen, så har Rasulullah alaihi salatu wassalam lärt oss att paradisets hälsning är assalam. Och han har beordrat oss med denna hälsning. Så vi hälsar dig med den hälsningen som vi hälsar varandra med. Och vi beträffar Isa. För han frågade först Najashi, vad säger ni om Isa? Så säger han, vad beträffar Isa ibn Maryam, så är han Allahs slav och sändebud. Allahs ord han uppenbarade till Maryam. Och en själ från Allah. Och han är son till den rena och kyska kvinnan Maryam. Och då så tar Najashi upp den här lilla pinnen. Och han säger, wallahi, ibn Maryam, yani Isa, har inte sagt någonting mer annorlunda än det som ni säger. Yani det skiljer sig ingenting. Inte ens avståndet eller liknelsen av den här pinnen. Yani exakt det som Isa säger, hans budskap, är samma sak som ert budskap. Och då så säger folket runt Najashi att om de skulle höra dig säga det du säger, så skulle de ta bort dig från makten. Och då så säger Najashi, faqala wallahi, att jag kommer aldrig säga någonting annat än Isa än det som de sa. Yani det här är det som vi tror på. Så säger Najashi väldigt starka ord. Han säger att jag kommer inte lyda folk i rädsla för att bli av med mitt kungarike. Jag kommer inte lyda folket i rädsla för att förlora mitt kungarike. Ska jag då lyda folk när det kommer till Allahs religion? Jag är inte rädd för att säga sanningen, men bli av med makten. Ska jag vara rädd för folk när det kommer till Allahs religion, som är någonting större än att ha ett kungarike? Ma'ad Allah min dalik. Och så säger De som berättar berättelsen att wallahi det finns ingenting som var mer ogillat till Amr ibn al-As och Abdullah ibn Rabi'a att förhöra det som han hade att säga. Det som Ja'far sa till kungen. Och det sägs också att när de berättade om Muhammad alaihi salatu wassalam så säger Najashi att yani, om jag inte var upptagen med det här så skulle jag gå till honom och bära hans tofflor. Yani, jag skulle ansluta mig till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Ja. De berättar också här, det finns lite olika riwaya, att när Ja'far ibn Abi Talib kommer in till Najashi radiyallahu anhum så säger Najashi, vad är det här för religion som ni är på? Ni har lämnat ert folk och ni har inte gått in i varken kristendomen eller judendomen. Och då så säger Ja'far, ayyuha al-malik, yani ärade konung. Vi var ett folk som var på kyrk innan islam. Vi dyrkade statyer. Na'kul al-maita. Vi åt självdött kött. Vi var dåliga mot våra grannar. Vi tillät al-maharim. Yani det som är förbjudet eller umgänge och relationer med nära släktingar. Och vi spillde varandras blod och andra människors blod. Och för oss fanns ingenting halal eller haram. Yani allting var tillåtet. Så Allah skickade till oss en profet från oss själva. Vi känner till hans pålitlighet, hans ärlighet och hans amana. Och han kallade oss till att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid Allahs sida. Att hålla släktbanden, att vara god mot grannarna och att be till Allah subhanahu wa ta'ala, att fasta och att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och också en annan riwaya, att han kallade oss till att dyrka Allah och att lämna allting som vi dyrkar vid sidan av Allah och det som våra fäder dyrkar vid sidan av Allah. Stenar och statyer. Och han beordrar oss med ärlighet i våra tal. Att hålla det som vi har anförtrots. Att hålla släktbanden, vara god mot våra grannar och att hålla sig borta från det som är haram och att hålla oss borta från att spilla förbjudet blod. Och han förbjöd oss från al-fawahish, skamlösa synder eller zina. Och han förbjuder oss från qawl al-zur, att vittna falskt eller att ljuga. Och att äta de föräldralösa barnens pengar. Att anklaga de oskyldiga kvinnorna. Och han beordrade oss att endast dyrka Allah och att inte sätta någonting vid hans sida. Och han beordrade oss med salah och zakat och siyam. Och han räknade upp yani, aspekter från islam. Så vi trodde på honom. Vi bekräftade honom och vi följde honom i det han har fått från Allah subhanahu wa ta'ala och dyrkade endast Allah och satte ingenting vid Allahs sida. Och vi förbjöd det som han gjorde haram och vi tillät det som han gjorde halal. Så vårat folk vände sig mot oss och straffade oss och torterade oss på grund av våran religion och ville få oss tillbaka till att dyrka statyer istället för att dyrka Allah. Och att förbjuda eller att tillåta de saker som är vidriga och förbjudna. Så när de då försökte att förtrycka oss och de gjorde det svårt för oss och vår religion så begav vi oss ut till ditt land. Och vi valde dig framför alla andra människor. Och vi ville bo nära till dig. För du förtrycker ingen, ärade konung. Mashallah, kolla vilka vackra och starka ord som de använde. Och då så säger Najashi till Ja'far, har du med dig någonting av den här uppenbarelsen? Yani, själv, vi har hört vad du säger, men har du med dig någonting från den här uppenbarelsen? Och då så läste Ja'far radiyallahu anhu de första verserna från surat Maryam. Och så säger de här att Najashi började gråta tills hans skägg blev blött av tårar. Och prästerna runt omkring grät också tills deras böcker blev blöta av tårar när de hörde Koranen reciteras. Och då så säger Najashi att det här är sannoliken ett ord eller ord som kommer ut från samma profetskap som Mosas profetskap. Intaliqu rashidin la wallahi la arudduhum alaykum. Han säger, gå, ni är säkra trygga, wallahi, jag kommer aldrig att låta er ta tillbaka de här människorna. Och sen försökte de dagen efter komma tillbaka och säga, de försökte sista chansen att få med sig de här människorna tillbaka. Och den ena av dem säger nej, kallas det är kört, kom inte tillbaka. Han försvarar muslimerna. Så han sa, ni ska gå tillbaka. Och vad ville han då säga för någonting? Att de muslimerna säger någonting väldigt fult om Isa, någonting allvarligt om Isa. Så hör vad de har att säga för någonting. Så kungen hämtar dem en gång till. Och då så säger de, vad är det ni säger om Isa ibn Maryam? Och då, eller innan muslimerna går dit, så får de veta att när vi kommer att fråga om Isa, han är kristen, vad ska vi säga för någonting? Hur ska vi svara? Taib, kristna, du vet, tal om treenigheten, Guds son och så vidare. Vad ska vi säga för något? Och då så säger de till varandra att wallahi, vi kommer bara att säga det som Allah säger. Och det som profeten alaihi salatu wassalam har lärt oss beträffande Isa alaihi salatu wassalam. Och då kommer då in till Najashi och prästerna och de säger, vad är er åsikt om Isa ibn Maryam? Och då så säger Ja'far, vi säger att han är Abdullahi wa Rasuli och Allahs själ och Allahs ord som han uppenbarade till Maryam. Al-Adra al-Batul. Yani till den rena och kyska kvinnan. Och då så säger då Najashi samma sak att vi säger ingenting annorlunda om Isa än det som ni sa. Och han säger sen då till Sahaba, gå, ni är trygga i mitt land. Den som svär åt er, förtalar er, kommer att få betala böter. Och han sa det här 3 gånger. Och så säger han, jag skulle inte acceptera berg av guld istället för de här gåvorna ni har gett mig för att ge upp dessa människor. Ta tillbaka era gåvor. Och sen så beordrade han dem då att lämna landet. Det var en väldigt mäktig berättelse om denna rättvisa konung som Allah subhanahu wa ta'ala sen vägledde till islam. Men här visar också muslimernas stånd, vad kan man säga, deras styrka i deras religion. Trots att de var på en främmande plats, de var få, så sa de ändå sanningen och stod upp för sanningen. Och sanningen räddade dem i slutändan. De sa inte vi ska kompromissa, vi ska ljuga, vi ska säga att vi är kristna. Nej, chans. Vi säger som det är. Och subhanallah, Allah azza wa jall öppnade hans hjärta för islam. Och han sa, ni är trygga hos mig, mashallah. Så en väldigt, väldigt fin berättelse. Som då illustrerar detta. En annan sak som också tänkte på här, att kungen visste inte ens om att de var i landet. Eller vilka är de här människorna som har kommit hit? Och det bevisar också att de gjorde inga dåliga saker i landet. Ja, de kom inte till landet, gjorde kaos och sen fick ett dåligt rykte och så vidare. Som tyvärr vissa muslimer gör när de kommer till icke-muslimerna. De får ett dåligt rykte runt omkring sig. Utan de har en låg profil, praktiserar sin religion, dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Tills Allah underlättar för dem att åka tillbaka till sitt hemland. Ja. Och sen nämnde jag också författaren att Abu Musa kom till Habasha. Och han hade med sig ungefär 50 stycken till Muhajirin. Som då flyttade till Habasha. Som kom från Yemen. Vi kan ta ett till stycke här. Stycket om Quraysh bojkott till profeten alaihissalam, Bani Hashim och Bani el-Muttalib. När Hamza, profetens farbror, alaihi salatu wassalam, blev muslim och en grupp med andra människor och islam spred sig, så försökte då Quraysh stoppa detta. Och de kom överens om att de skulle bestraffa Bani Hashim och Bani Muttalib. För Bani Hashim och Bani Muttalib, dessa stammar från Quraysh, stod ju vid profetens sida alaihissalam, vare sig de var muslimer eller kuffar, förutom Abu Jahl och de som var med honom. Men generellt så hade profeten stöd alaihissalam från dessa två stammar då. Så de gjorde en pakt, resten av kuffar i Mekka, en pakt att ingen skulle få sälja någonting till profeten alaihissalam, sahaba och Bani Hashim och Bani Muttalib. Ingen skulle få sälja någonting till dem. Ingen skulle få sitta med dem. Ingen skulle hjälpa dem. Ingen skulle få gifta sig med dem. De skulle frysas ut och bojkottas från samhället. Och de skrev ner den här pakten på ett blad som då hängde upp i taket av Kaaba. Och det sägs att den här mannen som skrev det här hette Mansur ibn Ikrima. Och att profeten alaihissalam gjorde dua mot honom. Och han blev förlamad i handen. När han förbannade eller gjorde dua mot den här mannen som skrivit den här onda pakten. Och som han alla straffade honom med att hans hand blev helt förlamad och han kunde inte röra på den. Ja. Och han säger att här gjorde också den här pakten pågick i nästan 3 år. Att man skulle försöka frysa ut muslimerna på det här sättet. Och profetens farbror Abu Talib, skrev den här kända poesiversen att må Allah straffa Abd al-Shams wa Nawfal. Yani må Allah straffa dem i nästa liv. På grund av den här onda pakten och bojkotten som de hade gjort. Och sen så säger man då här, Ibn Kathir nämner att man försökte då upplösa den här pakten. Vissa människor från Quraysh som till exempel Hisham ibn Amr ibn Rabi'a var en av dem som då strävade i att försöka upplösa den här pakten. Han gick till Mut'im ibn Adi och en grupp från Quraysh och de till slut då besvarade och upplöste den här pakten mot muslimerna. Och subhanallah, de säger den här lappen som de hade hängt upp i taket på Kaaba blev uppäten. Allah skickade, eller araba, jag vet inte om det är någon form av termiter eller någonting, som åt upp hela pakten förutom Allahs namn. Det stod Bismillah ar-Rahman ar-Rahim eller Bismillah på den. Så de åt upp hela lappen förutom Allahs namn på lappen. Och det, trots att den hänger var inte på väggen, på taket i Kaaba. Det är väldigt svårt. Men ändå, subhanallah, Allah skickade dessa termiter som åt upp den. Ja. Och det blev som en slags pakt då mellan muslimerna och kuffar efter detta. Och då nåddes de i Habasha av en nyhet att Quraysh hade blivit muslimer. Så de begav sig tillbaka, eller en grupp av dem begav sig tillbaka till Mekka. Och de fann att saker och ting var oförändrade. Muslimerna hade det fortfarande svårt och kanske till och med ännu värre. Så vissa av dem stannade i Mekka tills det att de utvandrade till Medina. Förutom en man som hette Sakran radiyallahu anhu, som var gift med Sauda, profetens blivande fru alaihissalatu wassalam. Han dog i Mekka efter att han kommit tillbaka från Habasha innan han utvandrade till Medina. Och samma sak, vissa andra av sahaba som Salama ibn Hisham och Iyash ibn Abi Rabi'a, de tvingades stanna kvar i Mekka bland de som var mustadda'afina, som inte hade möjligheten att utvandra. Och samma sak Abdullah ibn Makhrama ibn Abd al-Uzza. Han blev också kvar i Mekka, men under Bedr-slaget så flydde han till muslimerna. Och det sägs att yani det här ryktet att kufar hade blivit muslimer i Mekka grundade sig i berättelsen om sujud. Då profeten alaihissalam en dag läste surat al-Najm i Kaaba. Och ni vet i slutet på surat al-Najm så finns det en sujud. Och när han läste denna sujud så gjorde hela folket i Mekka, muslimer och kuffar, gjorde sujud. Förutom en man som var högmodig. Han sa, jag behöver inte göra sujud. Han tog upp jord och la på pannan. Han sa, det här räcker för mig. Ja. Men resten av dem gjorde sujud. Och då spred sig ryktet att de blivit muslimer. Men så var inte fallet. Så vissa av dem då kom då tillbaka från Habasha till Mekka och fann att saker och ting var likadana. Så vissa av dem begav sig tillbaka till Habasha. Och som han sa författaren, vissa av dem stannade kvar i Mekka tills det att man då utvandrade till Medina. Som inshallah kommer att prata om i kommande lektioner. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.